Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej Britta.
Hej Paris, hey. Amiri. Vad samlade vi är?
Alltså jag är sån onåd nu. Förstår att behöva avbryta ett möte med bildproducent och skripta och producent. För att jag ska gå och spela in min podcast jag har med Britta.
Mm. De bara, ursäkta.
Absolut. Mm. Så nu har vi en god timme här som är för oss själva. Det kanske är lite skönt också att få landa lite.
Ja.
Vi pratar ju om kristallen som berör oss båda.
Mm.
Kul det ska bli, bara den grejen.
Alltså,
att du är i stan sen.
Alltså att jag alltså,
förlåt,
är
men
där.
Mm. Galan i sig, tv-sändningen.
I all ära, men.
Att Britta Zackari är i stan en fredagkväll. Vad ska
alltså,
vi göra med det?
Alltså vet du, att jag får ha på mig så fina kläder. Som absolut inte är praktiska någonstans.
Mm-hmm.
Helt 100% opraktiska skor. Inte ens varma. De täcker inte ens mina fötter. Klänning täcker knappt hela min kropp.
Mm.
Ja, men det kommer bli så himla... Och så, sen får vara liksom, på ett ställe där du är.
Mm.
Säkert en massa andra personer.
Du kommer ju tyvärr inte få mingla med någon. Det är ju väldigt kontrollerat.
Kommer jag sitta
in och sitta på stört, är det?
Det är in och sitta, men alltså, får man får väl kanske prata med någon, eller?
De som sitter exakt bredvid dig.
Nej, är det sant?
Ja, nej, du får inte gå runt.
Vänta, är det här som... Jag har hört att det var så här, förr i tiden att man inte fick dansa på lokal.
Oh,
här är det så här, man får inte mingla alltså,
nej,
i sekunden stopp. Du börjar prata med någon som du inte sitter direkt bredvid.
Jag ringer en klocka eller någonting. Eller så skjuter de dig. En sån tranquilizer på sån panda på så.
Du, vet du vad? Jag välkomnar det.
Ja,
tänk vad kul
skönt.
Det skulle vara om man såg så här, hur jag bara vänder mig om. Det är lite så här på Emmy som det brukar vara när de sitter och surrar så här, borden emellan. Någon sitter och så här, sträcker sig ut så här, från sitt bås. Mm. Och så bara boom, kommer en tranquilizer right to the jugular.
They say it can puncture the skin of a rhino from a hundred... Ow! Oh! Yes! That's awesome! What? You just took one in the jugular, man!
Alltså jag tänkte mer på att vi kanske efteråt, det är ju ingen fest i år såklart, Kristallen, för att det är pandemi och det är 1000 färre personer i lokalen. Klokt, känner jag.
Mm.
Med tanke på pandemin och delta-varianten. Utan det är framförallt nominerade. Punkt.
Det är ju kul. Alltså jag tycker det känns jättekul. Alltså att få vara i en slags, det är som en slags tv-mässig Noaks ark.
Oj!
Varsågod för manus.
Alltså ta den alla ni som inte fick komma, säger Britta, att ni var inte nödvändiga för artens utveckling
vi behöver,
och för överlevnad.
Alltså, så här, ni kan finnas, det är helt okej. Men när arten ska överleva, och då menar jag arten som ska producera och medverka i TV, i svensk TV. Nej, men då behöver vi inte avla på just er.
Nej. På tal om Kristallen-nominering. Jag och Sissela sitter ju på dagarna och försöker balansera så att inte för mycket av personliga åsikter sipprar igenom. Skoja. Det är strösslat med...
Fast det är ju ändå, det är ju speciellt för det är ju ändå SVT. Vi får ju skriva på kontrakt att man inte får hålla på och uttrycka sig partipolitiskt och så
vidare. Partipolitiskt, ja, det stämmer. Men vi ska ju, alltså vi ser det här som att vi ska ge folk en summering av tv-året. Mm. Det är så vi försöker hitta vår take på det här, mer trend och spaningar. Och det kommer ju såklart sippra igenom en hel del, apropå ganska uppseendeväckande saker som har sänts. Och vi kommer ju kunna såklart ha åsikter om sånt, eller kunna vädra saker som har känts som oegentligheter. Däremot så kan vi ju kanske inte säga, jag hade velat att den vann. Jag hade velat att den var nominerad. Nej. Eller jag hade hellre sett att... Så det kommer vi inte kunna prata om. Ni får bara liksom kolla efter ryckningar i mitt ansikte. Antagligen under kvällen.
Är det något som du känner är på gränsen?
Nej.
Du är inte nervös för hur det ska
tas emot? Nej. Men man har ju sina, i och med att det här också är mitt jobb, att man har ju sina favoriter och som man har fått folk att veta som man älskar. Så kanske man har låtit vädra en pik eller två under året mot vissa program. Det blir spännande. Men på tal om då nomineringar, så jag kanske kan få säga nu vem jag hade velat se nominerad. Det kommer jag undan med. Du vet den gamla eviga sanningen att man inte kan lita på folk som inte har haft ett vårdyrke.
Ja. Som vi outade typ förra avsnittet.
Nej, ja, det är story of my life.
Ja,
det är också service, men framförallt vård då. Och det är en person som verkligen lyser med sin frånvaro i min bok. Och det är ingen mindre än givetvis Charlotta Björk. Känner du till?
Mm.
Oerhörd människa.
Även känd som Beyoncé Björk.
På Instagram, verkligen. Charlotta Björk började sommarjobba i äldreomsorgen när hon var 15 år gammal. Vid 35 sa hon upp sig från jobbet som personlig assistent för att satsa på humor på heltid. Alltså är det det bara bästa det vi vet?
Ja.
Är det inte det? Är det inte det? Fucking bad.
Jo, det är det. Det är det, Parisa.
Så bara där sagt, är man ju så här.
Det har vi sagt många
bara
gånger.
Bara där är man ju.
Ja.
Slow clap. Alltså, och det är hon som är skaparen och som iklär sig i olika roller i SVT Plays Charlotta gånger 8. Bland det mest unika, välarbetade, ambitiösa vi har sett från humorseriehållet i år. Har du sett någonting av det här?
Ja.
Vad har du hajat till på?
Nej, men dels att jag tycker att det är mäktigt att hon får det här utrymmet. Man blir lite luttrad av att jobba med tv-program. Man vet hur himla jobbigt det är att sälja in grejer, och man vet också att tv generellt, kanske SVT har jag en känsla av, är ganska dåliga på att också satsa på lite så här oprövade kort, eller vad man ska säga. Jag menar, jag tycker inte att det är konstigt, men jag blir ändå förvånad över att de vågar liksom ge henne det här. Och sen så tänker jag på att det är ju också väldigt bra gästroll. Alltså Eva Röse är ju med på ett hörn.
David Batra, ja. Dragomir Mirsic, Moa Lundqvist, Dylan Apak, som vi också tycker väldigt mycket om.
Mm.
Och den här serien, Charlotta gånger 8, den gemensamma grunden i den utspelar sig på just en vårdcentral. Så även där rimmar det ju väl med hennes upplevelser. Och på vårdcentralen så följer vi, och det är ju Charlotta som är bara en mästare på att helt förklä sig i olika, försvinna i olika roller och karaktärer. Vi får följa folk som är antingen starkt kopplade till eller svagt kopplade till vårdcentralen, Rododendron. Däribland receptionist, en sån BMI-tant-doktor, MeToo-ade mannen Lennart, en pappa-feminist och en perfekt spelad influencer bland annat. Och alla dessa spelar hon då briljant. Det är i regi av Karin af Klintberg, vilket känns som en kvalitetsgarant i sig, verkligen. Utöver då att Charlotta Björk verkligen försvinner i sina roller, som sagt. Här är när hon spelar Lennart, som är MeToo-ad från sitt jobb och har lite risigt just nu.
Oh, det var en helt vanlig fest med kollegorna. Tror du det är som kul stämning?
Fresh.
Men så spårar du,
tycker de, i efterhand.
Jag tar med fan ingen som tyckte då. Nej, nu drar jag fram kuken. Helikoptern, har du talat om den?
Ja, jo.
Jag tyckte det var kul. Fick sparken. Folk är otrevliga, vet du. Ungarna har ju sagt upp kontakten. Ska du ta och svepa den här lilla slatten? Ska du fylla på den här? Ja, men vad fan, ska du också börja fitta dig nu? Jag får be om ursäkt.
Det är så träffsäkert. Det är man vet ju vem den mannen är.
Ja.
Och att hon kan växla från det till att sen spela den här influensen Stella Nicole, som är trött på sitt liv, omgärdad av yta, i en och samma serie, och att allting sömlöst hänger ihop.
Mm.
En riktig pärla.
Jag tycker verkligen att ni ska följa henne på Instagram. Hon är en sån person som man tänker att hennes hjärna måste typ ha liksom fler lager än en vanlig person. Så att hon just klarar av att mejsla ut hela 8 stycken så här träffsäkra, perfekta karaktärer. Mm. Det är ju, alltså fatta vad extremt. Alltså de flesta skådespelare gör ju liksom en i taget. Mm. Hon är sjukt imponerande. Vad kul att du lyfte henne.
Ja, och hon är ju då inte nominerad i år. Och det är inte heller Carla Sen eller hennes serie Sjukt, som jag också blev verkligen tagen av. Hon är också en otrolig humorskådis. Och där är en serie där hon precis har klarat sig från cancer, livmoderhalscancer. Och jag tror man att nu lyfter livet. Och då brakar ju allt istället. Och humor följer. Så den kan jag också se för att väga upp att det inte blir något på Kristallen tydligen.
Stefan Löfven har sagt upp sig. Får du några spontana känslor kring det?
Lite olika tankar. Dels så tänker jag på att han ju har värmt olika tv-soffor på sistone. Om det är någon slags legacy-polering. Han satt i Tilde säsongsfinalen och var bubblig och härlig med Peter Jöback och Sissela Kyle och Carola och olika. Han måste ju ha vetat redan då, säger man. Och att det här är något sätt att försöka väga upp att han har blivit som någon slags demonisk karaktär i ett visst eller vissa politiska läger. Att man pratar om att byta ut Stefan Löfven snarare än att de vill regera. Det har blivit som ett slagord.
Mm. Men du menar alltså att han, att det är ett slags sätt att kanske inte moonwalka ur situationen, men i alla fall så här, typ svabba golvet lite på vägen ut.
Verkligen, bädda för sin efterträdare. Och jag vet inte vad han har för ambitioner framåt, men han kanske också vill bli någon slags styrelsekandidat. Hoppa runt på olika feta uppdrag, mm, vad man nu brukar göra. Men han satt ju 15 år alltså.
Han satt i 15?
Det känns som att han, jag tror det känns det som nyligen.
Ja.
Och så det roligaste är ju att debatten nu, diskussionen nu, är så grund. För i olika nyhetsmedia så intervjuar man ju andra i sossarnas parti. Vem ska ta över?
Mm.
Och folk markerar att ja, det borde ju vara en kvinna.
Mm.
Och så har det mötts med följdfrågor från journalister och andra som...
Jag skulle gärna se en kvinna på posten.
Så könet är den viktigaste egenskapen här då?
Nej, det är inte den viktigaste egenskapen, men det är en egenskap som man kan och bör lägga vikt vid också.
Det handlar om är inte att det är en kvinna som väljs främst för att hon är kvinna, utan, och det här är också en kvoteringssanning, det handlar inte om att välja en mindre kompetent person för att den är kvinna, utan att det finns ett gäng kompetenta människor,
ja,
och därutöver välja någon som är kvinna för att bryta cykeln att män har kvoterat in andra män i årtusenden. Hur fan kan vi inte förstå det vid det här laget? Så jag har suttit och lyssnat på P1 Morgon och
men hur kan de ställa det? Hur kan de ens ha sådana jobb och ställa den frågan och tro att den är någon slags
gotcha,
oberoende journalistik? Ja. För det är det ju inte. Alltså kvoteringen har ju hänt, som du säger. Inkvoteringen av män med att vara man och ha kuk som enda merit hur länge som helst.
Vi är det sista landet i Norden som inte har haft en kvinnlig statschef. Att det är så den frågan bemöts. Att en kvinna ska bli partiledare för sig sossarna eller något annat. För att det representerar väljarna. Representerar medlemmarna i partiet. På ett sätt som inte har gjorts tidigare. Eller det har ju funnits såklart kvinnliga partiledare. Men jag menar om att nu blir det en möjlig statsminister.
Jag var tvungen att kolla upp nu och det är lite pinsamt för det här visste jag ju egentligen PGA om mitt andra hemland. Det är ju Norge som presenterade första. Gro Harlem Brundtland 1981 var hon. Och sen kom Finland igång närmare 2000-talet, jag tror 2003. Anneli Jättenmäki och sen har vi en Kiviniemi i Finland och ja, Island kom också med Johanna Sigurdsdottir 2009. Det är pinsamt är vad det är. Att vi ska skryta så jävla mycket om vårt jämställda land.
Mm.
Och så kan vi inte lita på kvinnor tillräckligt mycket att leda.
Avskedshälsningarna till Löfven. från andra partiledare. Har du läst dem här?
Nej.
Nej, men det här är ju så, säger ju så mycket. Och det här är ju verkligen highway, att välja the highway eller inte.
Ja.
Eller hur? Ja. Att till och med i den stunden kunna säga, ja, men det här är ändå en man som tar pension nu, troligtvis, han är 65. Och han har ändå regerat i 15 år, det har varit olika kriser i världen och sådär. Hur, alltså man kan ju tackla det olika graciöst, tänker jag. Vem tror du sa så här? Det kommer att ta lång tid att läka de djupa sår som regeringens många totala misslyckanden har rivit upp i vårt samhälle. Som avskedshälsning, eller som avskedskommentar. Vem sa det?
Kan det ha varit Jonas Röstedt?
Det hade varit kul. Nej, han har ju mycket, han fick till och med fina avtackningar från partimotståndare. Nej, utan det här var ju då Jimmy Åkesson, ja, som sa. Ja. Vem tror du sa detta?
Alltså jag vill berätta hur jag resonerade. För jag tänkte att det lät som Sverigedemokraterna. Men jag tänkte det kunde vara en luring. Eftersom vi har ju inte varit rekordnöjda med sossarnas agerande på sistone.
Truly.
För jag tänker på det, Jonas Sjöstedt, i de här memoarerna så går du igenom bland annat hur ni budgetsamarbetade med regeringen under den förra mandatperioden och hur ni sen ställdes åt sidan efter förra valet.
Jag tycker bra om personen Stefan Löfven. Det är svårt att göra någonting annat. Men jag tycker att han är en politisk besvikelse.
Vem sa detta då? Uppenbart att socialdemokratin helt saknar förmågan att lösa de problem Sverige står inför. Sverige förtjänar bättre. Vem passade på när Stefan Löfven hoppar av jobbet?
Annie Lööf.
Det var Ebba Busch. Tro mig, alla andra sa så här. Respektfullt samarbete. Mm. Till och med Ulf Kristersson säger, jag har aldrig betvivlat hans goda intentioner. Tack för gemensamma år i politiken. Det är så det brukar låta.
Mm.
Totala misslyckande.
Nej, men det är så grovt.
Aj.
I mean, en sak som jag reagerade på var när jag lyssnade på Studio 1 apropå det här.
Mm.
Och jag satt och lyssnade efter när de skulle börja spekulera i efterträdare. Om det finns någon möjlighet, om det ens finns på kartan då, att Pia Sundhage kanske kan ta över vårt land och leda det i säkerhet. Alltså jag vet, Parisa, hon är inte sosse. Jag vet att hon har till och med blivit kallad kommunist. Jaha. Jag vet att hon absolut inte skulle ställa upp. Men du förstår, alltså, någonstans så finns det en liten önskan. Tänk hur vårt land vore om Pia Sundhage tog hand om oss, pekade med hela handen och sa, hit ska vi.
Är det här du hoppas på mest? Gud vad oväntat.
Det är en dröm. Men det som jag reagerade på i studiets snack var det här. Man pratar angående sossarna om att partiet, sossarna, vill åt vänster.
Mm.
Men att de kandidaterna nu som finns är mer åt höger.
Mm.
Och det är ju såklart ett problem. Men det som jag tog tag i var så här, tänk att folk är partipolitiskt aktiva.
Mm.
Alltså jag blev så här rörd av det. Alltså tänk att det finns människor som ändå så här har en tillhörighet till ett parti som man också är aktiv inom.
Mm.
För det som jag känner med våran tid och som det verkar i alla fall på sociala medier som att i mitt flöde att folk är väldigt politiska. Att man är snabb att göra namninsamlingar, att man samlar in pengar, att man, man propagerar för en viktig sak, att man kanske använder sin plattform till att upplysa folk om någonting som är viktigt. Alltså, håller du med mig? Den här, alltså, politiken finns ju på många sätt idag på sociala medier.
Men politik existerar ju numera som väldigt flyktiga positioneringar, folk som vill göra ner andra på Twitter och Instagram, mer än att folk faktiskt går med i partier, att folk förenas och att folk mobiliserar. Mm. Så det säger ju partier rakt ut att det är svårt att rekrytera faktiska medlemmar, faktiskt engagemang.
Vet du hur svårt? Jag har faktiskt siffror.
Herregud.
Men man skulle ju kunna tänka sig då att det vore ett gyllene tillfälle för partier att hova in folk som då, man ser ju klart och tydligt vad folk tycker på ett sätt som man inte gjorde innan varenda en hade en egen plattform. Alltså här kan man ju ändå följa, okej, du känner väldigt starkt för den här frågan, häng med oss på något sätt, jag vet inte om man jobbar så, men du vet, alltså det är ändå någonting med att så här, hälla alla dina åsikter och din energi kring det här i en aktivitet i vårat parti. Men jag kollade nu på Wikipedia, och det vet vi ju att vi ska ta allting med en nypa salt på Wikipedia. Mm. Men alltså 1962 är första året som finns rapporterat här hur många partimedlemmar i riksdagspartierna som fanns. Alltså hur många som var medlem i ett riksdagsparti.
Mm.
För sossarna var det, det är nästan sorgligt, 836 000.
62 också. 1962 var ju den stora politiska uppvaknandet. Okej, 62.
Mm. 62 var det 836 000. 200 000 för Moderaterna typ. 199. Centern hade 138. Totalt 1 miljon 346 000 människor som var medlemmar i ett riksdagsparti. Vet du, vågar du gissa hur många som totalt...
Ta bort en nolla.
Ja, typ. Och 100 000 på det. Alltså 243 000 729 personer är medlemmar år 2020.
I ett
parti. Nej, i ett parti.
Jaha, förlåt.
Vänta. I sossarna. Ja, i sossarna.
Jag är så himla dålig på siffror.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Så bara i sossarna 62 var det 800 000.
836 000 medlemmar.
Hela Stockholm då antagligen.
Vet du, 79 hade de 1 miljon 200 000.
Okej, klipp till 2021. Och då är mängd i alla partier, medlemmar alla? I alla partier i Sverige, är totalt 250 000.
Yep.
Nu förstår till och med jag.
75 000 sossar, och de är ändå störst. Alltså, de är ändå bra på att engagera folk procentuellt sett. Alltså, de är ju då, alltså, Moderaterna har 40 000 medlemmar.
Är det att folk har dött? Nej, det kan inte bara vara det.
Jo, det är en utdöende
massflykt från partier.
Men därför är det så spännande, tycker jag. Alltså, för den här tanken började nämligen när SSU valde en ny ordförande. Det var nu 1 augusti. Då valdes Lisa Nåbo till förbundsordförande. Och det är ju SSU. Alltså, det är ju då ungdomar som är på väg uppåt, framåt inom politiken. Mm. Jag tycker att... Alltså, det är någonting intressant här. Den totala politiseringen av väldigt mycket som vi håller på med. Väldigt mycket som vi ser i sociala medier. Mm. Det känns som att på något sätt så lever vi med politik mer än någonsin. Alltså politiska frågor. Men faktiskt partipolitiskt aktiva är en utdöende ras.
Verkligen. Men det är två saker i det här som är förkastliga. Dels du är inne på att folk ägnar sig åt klickaktivism snarare än faktisk förändring. Det är det ena. Och det andra är, okej, vad är det som inte lockar då? Varför finns det här problemet? Du kan ju vara medlem i ett parti och stötta det utan att vara politiskt aktiv. Du kan ha ditt heltidsjobb ändå. Jag tror att det är ett antal saker. Det ena är det starka identitetskravet. Att du liksom helt måste identifiera dig med ett partis agenda, tror folk. All demokrati handlar bara om vad är det minst dåliga alternativet. Som vi lever idag så måste allt vi ägnar oss åt eller signalerar till 100% vara något vi kan stå bakom. Mm. Det funkar inte så. Politik funkar inte så. Val funkar inte så. För det andra så kan det här ha att göra med att det har blivit, men vi lever ju i en tid där det är ett lättare liv att leva att inte själv tro på någonting, vilja någonting, utan bara pissa på allt och alla som vill någonting.
Verkligen.
Ordet godhetsknarkare är väldigt utbrett, att alla som på något sätt har en vilja att saker ska bli bra i samhället, de är godhetsknarkare, och de ska vi göra ner och vi ska svartmåla deras ambitioner. Alltså, vi lever ju i en tid där man har en moralisk pedestal för politiker som ingen kan leva upp till. Och jag tror speciellt i våran tid så är det ouppnåeligt, och att det gör att det blir ännu svårare för folk att se sig själva som en politiker eller söka sig till ett parti.
Återigen Pia Sundhage. Vi behöver en människa. Mm. Men precis. Det är ju också en demokratifråga.
Mm.
Alltså, om vi inte har tillräckligt bra kandidater.
Mm.
Alltså, bara det att så här, sossarna nu, partiet vill åt ett håll, men det saknas tillräckligt bra kandidater. Jag är inte jättebra på vad de står för. Källa Studio 1. Där har ju där har man ju också ett gigantiskt problem. Att man har helt enkelt för få att välja mellan. Mm. Och om folk också flyttar sin politiska aktivism till just bara att dela länkar eller racka ner på människor som man tycker fel istället för att erbjuda en bättre lösning eller liksom själv jobba aktivt för en bättre lösning och inte använder den rösten också för att faktiskt rösta i val eller liksom försöka påverka partipolitiken, alltså då är vi mer eller mindre fucked som land. Alltså jag är på riktigt orolig, Parisa, för att om ingen känner att parti, alltså att man ens orkar bry sig om partipolitik. Vad fan har vi då rösta på? Mm.
För det går ju inte att rösta på en vass tweet.
Nej.
En tweet som hånar någon. Det går inte att rösta på det.
Det går inte att rösta där.
Det är opinionsbildning, det är debatt. Ja. Det går inte att rösta på det.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och här tycker jag nu att det är på sin plats att påminna er om dokumentären som vi tidigare har tipsat om, som handlar om gräsrotsrörelsen i USA, eller där det faktiskt var ett gäng, framförallt kvinnor då, som engagerade sig. Bland annat AOC, The One and Only. Den dokumentären heter Knock Down the House. Mm. Som ju bland annat då syftar på att man går runt och knackar dörr väldigt mycket i rörelser i USA.
If I was a rational person, I would have dropped out of this race a long time ago. My mom cleaned houses growing up. I never really saw myself going into politics.
No matter what the outcome, it will never be the same.
We're going to fight for each other.
Some of us have got to get through. It's about the whole movement.
For one of us to make it through, 100 of us have to try.
Men där var det ju ett gäng som tidigare hade noll politisk erfarenhet som siktade på att liksom ta sig in i huset.
Alltså kongressen eller... Ja.
Mm. Och det har ju förändrat politiken i USA. Och det kan, inte vet, fan vet jag, kanske är det någon som lyssnar nu som känner, antingen om man är parti curious,
ja.
Eller om man känner att man kanske är med i ett parti men man har inte orkat engagera sig och så vidare. Också det här som vi tjatar om, att det kanske inte heller finns representanter som man kan känna sig igen sig i.
Nej, men som inte heller kommer representera ditt perspektiv och ditt liv och din agenda. På riktigt nu alltså. Mm. Och kommunerna bestämmer ju så fruktansvärt mycket, regionerna. Och inte minst nu efter pandemin så har det blivit tydligare än någonsin. Mm. Man måste veta mer vilka som styr våra kommuner. Man tänker på riksdagen direkt.
Mm.
Kommun. Alltså förändring som påverkar ditt liv och andras liv på riktigt.
Mm.
Mm. Kanon. Du vet, vissa ämnen känns så trötta att man nästan inte vill ta i dem. Men som vanligt så innebär ju det att någon annan får sätta narrativet. Någon annan får förklara saker och ting. Och det finns ju ett sånt nytt tv-program som nästan ringde med en klocka efter oss. Hallå, Britta och Parisa. Prata om det här. Gå loss.
Jag lyssnar.
Och det är såklart Belinda Olssons nya program om biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Ett program släppt nu, alltså augusti 20. Lucky 121 är året.
Vi är berömda för vår envetna strävan efter jämställdhet. Lattepappor, hentoaletter, genuspedagogik och feministisk regering. Den svenska linjen. Att män och kvinnor är lika och att våra olika beteenden beror på könsroller förklarade staten redan för 20 år sedan. Spelar medfödda skillnader större roll än jag velat tro?
Då ska vi se. Var pitchen till kanalen att det skulle reta oss?
Så här är det. SVT jobbar ju både med tittarsiffror och med något som heter genomslag. Och det här är ju tveklöst genomslagskrok på detta.
Vad betyder det?
Debatteras, diskuteras, väcka reaktioner, engagera. Och det är synd att det skulle ha ett värde i sig, tycker jag.
Som det vi precis pratade om, att jaga åsikter och diskussion är inte alltid ett kanske jättebra självändamål. Mm.
Verkligen. Och det är inte ett egenvärde som jag tycker ska stå särskilt högt i det. Programmet heter Från savannen till Tinder. Då kan man ju tro av det att det handlar framförallt om bara dating. Men jag tror att det är lite av en premiss för att detta ska smyga under en viss radar. Att det här är bara om dating. För när man väl tittar på det, då tas det upp saker som i förlängningen handlar om flickors och pojkars skolgång. Och hur de ska förhålla sig till varandra där. Och även kvinnor och män på arbetsmarknaden. Och även våra familjehus och våra hushåll, hur det är upplagt. Det är där det blir aningen surt. Vad känner du? Vad finns det för syfte med att prata om biologi idag?
Nej, men vet du vad? Jag känner så här när du säger det. Att om vi ska ta då Moa Gammels tips när hon kom hit och läxade upp oss, det gjorde hon verkligen inte. Men det här att man alltid, man kanske böjde hålla med varandra, så tänkte jag, finns det möjlighet att jag kanske då ska försöka ta en annan ståndpunkt? Och då, om jag gräver lite i det, då skulle jag kunna tänka mig att jag, om jag ska vara helt bjussig, så min feminism har ju kommit lite på skam sedan jag fick barn. Här är ens ett uttryck, komma på skam. Jag försökte använda det. Det känns konstigt, men skitsamma. Att jag har väldigt stor ödmjukhet inför hur man totalt konsumeras av att skapa, tillverka ett barn i sin kropp och sen föda ut det, eventuellt amma.
Men det är ju ytterligheten av våra kroppar är olika. Och det, jag nämnde ju skolgång, arbetsmarknad
precis.
Till exempel.
Alltså så här, alltså det här är verkligen Parisen, nu försöker jag verkligen.
Ja, nej, men det här är ju ett perspektiv, ja.
Det är det enda jag kan ge. Mm. Alltså, sen så vet jag ju bland vänner och sånt att det kanske leder till att vissa går ner så här på 75% för att man vill kunna hämta tidigt på förskolan eller typ sådär. Jag vet inte, men det jag känner mig ändå extremt, du vet, det är någonting jag motvilligt bjuder på, för att jag är inte säker på
alltså,
att det kommer
att
användas.
Jag säger det nu istället. Jag tänker inte ens vänta
med
på
omsorg.
Jag tänker inte vänta på klippen. Jag säger det nu. Så här, frågan om, för jag har redan sett rubriker som är faktumen feminister försöker dölja och liknande från någon SvD-skribent.
Precis, för feminister hatar ju vetenskap.
Det här, biologi, det finns ju livmodersfeminism, det finns andra sådana perspektiv. Tanken är inte att vi är exakt lika. Liksom i frågan om interracial frågor, rasism. Tanken är inte att vi är exakt lika, utan att vi värderas lika och ges lika möjligheter ändå. Det är en sån grundläggande sanning i samhället.
Och jag vill också lägga till att våra olika erfarenheter som vi kommer med, om vi är intresserad av dem, att vi förstår fördelarna med att tillsammans lägga ett pussel som blir vårt samhälle. Att vi, att vi tillsammans bygger det och att det är ett värde i att vi kommer från olika håll.
Ja. Och sen det andra är, varför inte fokusera på allt vi har gemensamt? Jag fattar inte det. Varför vill jag fokusera på biologiska skillnader? Tre, vi lever ju i en modern tidsålder där vi är omgivna av saker som inte direkt är naturligt eller enligt biologi. Vi lever i vetenskapliga avancemang. Vi lever i en tid av stor utveckling de senaste 100-talsåren. enda syftet med att det är intressant att se vad vår evolutionära hjärna är formad av är ju att kanske kunna se vissa mönster i saker som lever kvar och liknande. Men allas vår målsättning är väl att hela tiden utvecklas och avancera. Nu till den här serien då. Jag har sett lite. Och det är ju lite förklätt till ett faktaprogram dessutom.
Okej.
Okay. Det jag vet jag inte.
Det skrämmer mig på
resan. Jag fick upp en artikel i Aftonbladet skriven av Jenna Al-Mushaidi som är väldigt rolig och skarp. Där hon bland annat betonar detta så här. Att Belinda undersöker detta med Marcus Heilig, en hjärnforskare som håller hårt på forskningen om att kvinnor och mäns hjärnor gör att vi är bättre på olika saker. Kvinnor borde vara vårdgivare och är bättre i skolan, medan män är bättre på, och det kommer jag till nu, för de börjar med ett exempel tidigt i programmet som ska alltså vara med och forma den här tesen, vad nu tesen är. Där de så kallat undersöker skillnader helt öppet, ovärderat. Och de har, för innan jag säger vad testet går ut på, så ska jag förstå vilken nivå det här ligger på, så är de öppna med att de har valt en ovetenskap, att de ovetenskapligt har valt en panel. Så här låter det.
Vi ska göra ett litet ovetenskapligt test för att illustrera hur detta kan se ut. Tre par som utgör ett tvärsnitt av trevliga göteborgare ställer upp. Scenen är en vardagssituation många känner igen, där könsroller brukar sättas på prov.
Alltså det är tre par, sex personer ska illustrera och gestalta detta i vad som ska vara ett faktaprogram på SVT. Okej, okay? Är du med så långt?
Jag är med så långt. Ja,
och testet då, vad går det ut på?
Det är tjejerna mot killarna och de har ingen aning om att de ska tävla om vem som kan montera ihop ett sängbord snabbast.
Hur de här tre paren ställer sig till detta är alltså hur vi ska lära oss någonting. Och Jenna Al-Mushaidi skriver i Aftonbladet att ställa experter ledande frågor för att få fram de svar man vill ha är inte att göra så kallade faktaprogram. Det är opinionsbildning. Men det är inte bara vetenskapen som är problematisk. 50-talet ringde och vill ha tillbaka sin retorik. Att prata om hur unga flickor ska behöva anpassa sig i skolan för att pojkar ska få utrymme att utvecklas nämns flera gånger. Och att kvinnor behöver ta ett större emotionellt ansvar i ett förhållande eftersom de är bättre på sånt.
Varför får inte tjejerna utvecklas i skolan?
Vi får inte dämpa männen, vet du. No matter what.
Mm.
Jag tycker hon sätter fingret på någonting där.
Om man får lära sig att tjejer är bra i skolan. Mm. Tjejer är bra i skolan, punkt. Det är väldigt mycket olika ämnen i skolan. Alltså är tjejer bra på väldigt mycket olika ämnen. Alltså man ska säga att tjejer är väldigt bra i skolan. Mm. Att det är den enda slutsats man kan dra av det.
Men det är helt bisarrt alltså att inte alls sjukt. Väga in sociala kontexten. Hur samhället har varit uppbyggt i tusentals år. Och att vi är olika övade på saker. Du, Bida Zachary, hur mycket mer har inte du använt en skruvmejsel än jag, Paris Amiri?
Mm.
Eller hur?
Ja.
Det är helt bisarrt. Man kollar på det här och slutsatsen, eller det man sitter och bara väntar på att de ska prata om. Varför? Vad ska vi göra av detta? Vad är det till för?
Vad vill ni? Vad vill de?
Vad är enda målet? Vad ska vi göra av eventuella faktumet att män är marginellt bättre på att göra sängbord?
Fast det är de inte.
Nej, alltså det, exakt.
Det är det här, som är poängen. Alltså, så här, jag vet inte.
Du, övning du verkar, som sagt.
Ja. Vet du vad jag gjorde igår?
Nej.
Igår så gick jag in i ett rum där Kalle har lagt ett golv av virke som var, han hade inte skruvat fast det, så de är liksom jätteglesa. Så drog jag ihop det där golvet, alltså vet du vad, jag trycker ner en kofot och så bänder, flyttar liksom en astjock stor golvplanka så den trycks mot den andra. Och sen skruvar jag fast det och sen gjorde jag likadant med nästa och nästa och nästa. Flyttade efter hela jävla golvet. Jag har aldrig gjort det förut. Sen så jag bara, fan man skulle behöva ett verktyg som var typ så här. Trodde jag hittade på det i huvudet. Tog en yxa, bankade ner den som en järnkil mellan.
Det är så många saker jag inte använt nu.
Sen så var det som att Magnus Pelve kom förbi och så han bara, men ni har ju såna här typ stora så här järn eller metallkilar. Jag vet inte vad materialet är ens en gång. Det betyder inte att jag inte får använda det. Så jag gjorde det trots att jag inte visste vad det var för material, för jag bara, det behöver vara hårt. Så slog jag ihop Jag använde en slägga. Mm. En fucking slägga och slog ihop det där golvet. Och så det blev tight och sen så hyvlade jag det, jag slipade det och sen så spikade jag fast det återigen med slägga. Min poäng med det är så här, jag kunde inte det innan.
Exakt.
Och varför jag ändå kunde göra det är för att jag trodde att jag kunde.
Mm.
Och allting sånt där, såna där jävla program eller vetenskapsrapporter. Jag har med det här i en föreläsning som jag har haft. Den har jag inte kört på ett tag. Men som, det som handlar om, det heter stereotyphot. Mm. Stereotyphot är att om man gör på en grupp människor, det kan vara tjejer som spelar fotboll eller invandrare som pluggar till läkare och så vidare. Om man presenterar fakta för dem, och då menar jag fakta inom citationstecken, därför att man hittar då på fakta som man säger om den här gruppen, som de får läsa typ en forskningsrapport. Mm. De läser sig fotbollstjejerna. Tjejer är dåliga på att passa. Det som händer då är att då går de sen ut på fotbollsplanen. Exakt. I kontrollerade studier, för nu pratar jag om riktig vetenskap. I kontrollerade studier så ser man att då blir tjejerna sämre på att passa.
Mm.
Därför att de har fått höra. Exakt. Att det enligt forskning är sant att tjejer är dåliga på att passa.
Mm.
Om läkare som är invandrade får höra att de är, inte vet jag, sämre på kirurgi eller inte lika bra på att nätverka. Det kommer bli en självuppfyllande profetia.
Mm.
Så att jag har inte sett det här programmet, men det du berättar för mig just nu gör mig väldigt orolig, därför att det riskerar att bli sant. Mm. Om man säger att tjejer kan inte skruva ihop en möbel, och ärligt talat, har vi aldrig hört det förut?
Det var marginella skillnader, ska jag säga, men varför det är det viktiga. Och det du är inne på nu, Britta, att vi människor är så mycket mer kapabla än vad våra förhistoriska versioner av oss har varit.
Mm.
Så bara där är det helt plattfall, tycker jag.
Mm.
Och det du också är inne på är hur könsroller har använts för att begränsa, hålla tillbaka, dämpa, hindra just ett kön. Och det är framförallt kvinnor från att testa nya saker eller andra saker. Och det är en pliktskyldig passage om detta i första avsnittet. Hon bjuder in Agnes Wold. Så här låter det.
Minns du när jag ringde dig, Agnes, och berättade att jag skulle göra en serie om biologiska skillnader mellan män och kvinnor och vad du sa?
Nej, jag har så väldigt dåligt minne. Episodminne, jag kan
minnas. Min första reaktion var, nej Belinda, fy fan.
Ja, just det.
Kan det inte vara så att om vi blir medvetna om skillnaderna så har vi också ett bättre läge att kunna göra någonting åt det?
Ja, det är en väldigt naiv tanke. Jag är inte bara biologist, utan jag är väldigt intresserad av samhälle och politik också. Jag har ju alltid gått åt helvete för kvinnor, för de har ju alltid blivit nerbankade av olika argument. Men just det här att kvinnan är så fin, det sa man ju början på 1900-talet, just för att jag håller kvinnan så högt så vill jag inte att hon ska besudla sig med rösträtt och jobba och allt sånt där. Utbilda sig viktigt, men de fick ju inte ha jobb ändå.
Det är en väldigt naiv tanke. Där kommer vi närmast varföret, ändamålet. Som sagt så har könsroller använts för att i väldigt stor utsträckning begränsa just kvinnor. Från att leva sina liv som de vill, ha bestämmande rätt över sina liv och sina kroppar, sina dagar, allt. Och det där ändamålet, när Belinda säger att vi ska vara medvetna om skillnaderna, för då har vi kanske bättre läge att göra någonting åt det. Jag hoppas hon menar göra någonting åt det i form av i vår evolutionära agenda ytterligare jämna ut, ytterligare utmana. Mm. Inte förlika oss med hur man levde för hundratals år sedan på jorden. För då kan det lika gärna ta bort min el, ta bort min toa, ta bort mitt dagen efterpiller.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Och här kommer jag återigen återvända till artikeln i Aftonbladet som var så väldigt, väldigt välskriven av Jenna Al-Morsaidi, där hon gör en passning till en fråga i vår tid här och nu, just nu. En kontext som gör det nästan smaklöst och ganska obehagligt att det här programmet släpps den här veckan. Hon säger så här: faktum är att könsroller ändras hela tiden. De skiljer sig mellan länder och olika tider. Om vi var styrda av vår biologi så skulle det knappast vara så, eller hur? Om biologin verkligen var avgörande för könsrollerna så skulle kvinnorna i Afghanistan leva likadant som kvinnor i Sverige. Eller kvinnor år 1821 och kvinnor idag. Eller så har SVT helt enkelt fel. Hur mäktig?
Alltså... Åh, tack! Jävlar king!
Men det är alltså...
oerhört skönt att en av oss ska inte vara den som alltid packar regnkläderna till barnen för att någon har sett det på SVT Göteborgs program med Belinda. Att, men det, hon sa att du är bättre på omvårdnad. För det är hur det sipprar ner i gemene mans medvetande, den här sortens program.
Jag hade velat se, eller så här, nu vet jag ju fan inte vad de kommer fram till. Alltså, i den där bygga...
Om vi tänker bort
så här, det rättvisa hade ju också varit att låta en kontrollgrupp bygga det i sällskap av andra tjejer. Alltså det är liksom det, alltså för att så här, jag skulle vilja argumentera för att könsrollerna ändras hela tiden, inte bara mellan länder och över tid, utan i olika kulturer och olika liksom samhällsskick eller vad man ska säga, men också i samma, exakt samma kvinna. Jag går igenom otroligt många olika delar av min feminism liksom en vanlig dag. Om jag sitter i ett sammanhang, alltså på jobbet, så är jag annorlunda än om jag till exempel, jag jobbar ju tillsammans med Kalle. Jag tror att det blir tydligt i våra tv-program också att jag är nog bäst på att tänka och lösa problem när han inte står bredvid. Alltså förstår du, liksom, den grejen är också en poäng. Alltså, jag tycker det är liksom helt sjukt att sätta folk liksom i sina heteronormativa par och, alltså, och det är också, det belyser också vikten av att omge sig med tjejer. Jag har länge tänkt på det här, det här med, nu när jag börjar komma in i den här bygga grejen också, förut när jag så här åkte Vasaloppet, att det blir så här tydligt att så här, tjejer behöver se andra tjejer göra det för att fatta att så här, jag kan göra det själv, det är sant. Men, och särskilt kanske någon som inte är så jävla bra på det som jag är, och det är också poängen med att umgås mer i separatistiska sammanhang, alltså omge dig med andra kvinnor och lär er av varandra.
Du och jag, vi har suttit i många möten med många män. Att behöva vara den som tar, hörni, kan vi inte göra så här istället? Det tar så mycket varenda gång, utan att säga för mycket om någon specifik händelse.
Ja, men och det är ju också samma roll som vi blev tilldelade i skolan. Fan, men det här med oss utvecklas.
Men det här med att frångå normen, vad det har kostat inom alla århundraden. Får jag prata om Ruth Bader Ginsburg?
Ja, det var fan, jag var så knät att du pratade om henne.
När RBG kom in på juridikprogrammet på Harvard så blev hon utskälld inför hela klassen av läraren som tittade på henne och sa rakt ut: den platsen du har där skulle kunna upptas av en man istället. Hur vågar du? Liksom. Att hon fråntog den mannen tillfället. Och därutöver, när hon blev beslutsfattare, så var ju det för att hon propagerade för att kvinnor hör hemma överallt där beslut tas om deras liv. Det är det ena. Det andra är att jag vill prata om hur det här yttrar sig i verkligheten. Att på något sätt ge könsroller, daterade könsroller, en vikt idag. Vi har ju det här ökända exemplet med den här fastighetsmagnaten Erik Selin i våras. När han fick frågan i en intervju i Dagens Industri Weekend. Han fick frågan om det inte finns några hinder i vägen för kvinnor i fastighetsbranschen. Ta sig upp på chefspositioner, styrelse och sådär. Och då svarade han så här, apropå mansdominansen i ledningarna: det kan handla om att kvinnor är mindre riskbenägna, eller de kanske har andra intressen som de tycker är mer intressanta. Mm. En man som är en av de största näringslivstopparna i Sverige, som har tagit sig igenom en hel arbetsmarknad till dit han är, i det här samhället som ska vara ett av världens mest jämställda. Det här är hur han ser på kvinnor, och återigen fortfarande tragik för de kvinnor som måste jobba runt såna här värderingar idag, 2021. Och Erik Selin har väl ett nytt program från SVT Göteborg när som helst.
De ringer dig snart, Erik.
Ja! Och apropå riskerna kvinnor tar, som att leva med heterosexuella män i parrelationer. Tack alla som har swishat för Olga Perssons tid till Unison och alla kvinnojourer och verksamheter. Otroligt kul ju. bra intervju, Britta.
Det var otroligt kul att hon kom, men också tack för ert gensvar och verkligen, verkligen tack för att ni har swishat pengar. Det kan rädda liv, verkligen.
Och alla som har swishat för ändamål som går till Afghanistans utsatta, som UNHCR, UNICEF, Röda Korset. Vi ser er och vi älskar er vecka ut och vecka in. Men än är det inte slut för ikväll.
Nej, det är det inte. En grej med att omge sig med kvinnor och faktiskt också uppvärdera kvinnliga intressen är ju då till exempel att stötta up and coming, hårt arbetande egenföretagare som jobbar med mode. Ja, nu hittar jag en ursäkt att prata om vad jag ska på mig på Kristallen ikväll. Det var en helt okej segway. Jag har nämligen lånat en klänning av Jade Cropper. Känner du till Jade Cropper?
Jo, tack.
För er som inte gör det så kommer ni snart bli varse. När jag var hos Jade i hennes studio i centrala Stockholm så snackade vi lite grann om hur hon gick från student på Beckmans till att leverera kläder till en av våra absolut största, får man väl ändå säga, internationella kändisar. Och hennes resa är ju såklart sjukt inspirerande, och jag är hedrad att jag får bära en design av henne ikväll på Kristallengalan. Här kommer Jade Cropper och support your local egenföretagande kvinna. För fan.
Adjö!
Adjö!
Ja, hoppas det här hörs nu. Du vet gärna, du kan ha den där nära dig. Mm. Så ifall jag inte hörs så är det okej. Okay. Berätta, hur hamnade dina kläder på Kim Kardashian?
Jag hade min examensvisning förra året. Och då...
På Beckmans.
På Beckmans, exakt. Och då släpptes den kollektionen och den visningen på Vogue. Mm. Så jag tror att hon satt på liksom Vogues hemsida och kollade så här, vad vill jag ha?
Mm.
Och hittade min kollektion där. Och så kontaktade hennes assistent och stylist Venida.
Det är nästan så där som man tänker att folk som är musikartister typ, när du hörde din låt på radion första gången.
Ja, det var lite så. Och det kom liksom bara några dagar efter... jag hade haft min examensvisning.
Så först visning och bara att vara på Vogue, tänker jag, en stor grej.
Verkligen.
Och då så bara klipp till, då får du ett mail.
Exakt. Så de måste ha googlat liksom mitt namn och hittat min mail. Och så bara, Kim Kardashian vill jättegärna köpa de här. Och det är ofta att folk vill låna också. Men hon ville liksom...
Hon ville köpa.
Så det kändes också stort. Egentligen inte bikini, utan den skickade jag med som en extra grej.
Ja.
Och så var det den som hon la upp.
Och hade sönder internet med.
Och taggade liksom. Det känns också
så
stort.
Men och hur blir livet efter det? Alltså när du får det här mejlet, kommer du ihåg var du var någonstans?
Ja, alltså jag fick det på natten så att jag vaknade. Det är det mejlet.
Alltså du måste stänga av notiser på natten. Det finns tyst läge på månaden. Och sen, för jag tänker att då är det ju inte bara Kim Kardashian. Alltså när hon har taggat dig, vad händer efter det?
Då, alltså jag syr allting själv.
Mm-hmm.
Och liksom hade ingen produktion eller någonting, så då hade uppe den bikinin till försäljningen då, och det bara rasslade in och jag var så här, hur löser jag det här? Jag hinner inte sy alla de här ordrarna. Det var jättekul, men jag fick lite så här panik.
Ja. Fick du anställa någon eller?
Nej, jag fick sitta liksom till sent och varje helg som jag... det gör jag ju ändå, men det var lite extra jobbigt.
Ja, men då visste du att du fick pengar för det.
Ja, men exakt.
Det måste ju ändå vara ganska skönt att precis ha gått ut skolan. Ja. Och sen, nu sitter vi ju i en jättefin studio. Som är lite liten för dig.
Men det...
sa du. Alltså det är inte jag. Men jag tänkte så här, ganska kul att här gör grejer som levereras till liksom internationell kändisar? Eller för det har väl blivit fler?
Georgia Smith.
Ah, jag älskar Georgia Smith.
Sen var det hon Sissa. Hon köpte också.
Oh.
Så det...
Och vad jobbar du med nu?
Nu jobbar jag med en ny kollektion som jag ska släppa 1 september.
Och det är något speciellt med den?
Ja, Venida kontaktade mig och sa att Kim ville ha lite mer grejer. Så då, jag bara, jag håller på med en kollektion just nu. Det gjorde jag inte. Så bara, inte slängde ihop, men jobbade liksom kanske 4 veckor. Med nya mönster och liksom nya plagg. Och då hade jag ändå henne i huvudet när jag gjorde den. Så den blev lite, visar mycket hud, ganska liksom sexig, och men ändå med det här, jag försöker ändå liksom göra så att det är sexigt men med någon slags power. Ja, men jag tror att också att det saknas någonting typ, för om det är kvinnligt då är det ofta kanske flickigt och gulligt, eller att det är att man inte ser några former och ingen hud. Så det saknas någonting däremellan. Liksom, att det är kvinnligt men ändå någon slags inte gulligt på något sätt.
Jag fattar precis vad du menar. Alltså en slags kraftfull sexighet.
Ja, exakt. Så nu har jag liksom fått hjälp av moderrådet också. Så då var jag tvungen att vänta med släpp. Och så blev det en större grej än vad jag trodde.
Men att hjälpa moderrådet, alltså, är det typ som att de kan rycka in ungefär som brandkåren?
Ja, men exakt.
I moderrådet.
Ja, precis.
Bra liknelse.
Ja. Nej, men för att jag har ingen, alltså, jag har ju ingen business. Jag vill ju bara designa kläder liksom. Jag kan ingenting om businessdelen, så det är jätteskönt att få lite hjälp.
Det har ju precis hänt allt det här egentligen. Och om du skulle blicka lite framåt, vad har du, när du liksom kan beta av den här jobbiga Kim Kardashian-beställningen som bara hetsar dig. Det jag tänker är så här, vad jobbigt att den grejen kom direkt. För jag tänker att...
Ja, för jag hade ingenting klart. Och det är så här, jag vet inte hur många chanser man får liksom. Och då vill man ju kunna leverera till kunder och liksom, ja, det har varit lite svårt liksom att hantera allting. Men ja, alltså min dröm är att ha liksom eget modehus.
Typ.
Men att jag ska bara inte behöva hålla på med business-delen. Jag ska bara designa.
Jag kanske kan efterlysa i podden.
Ja.
Någon som är bra på
jättegärna
siffror. Så den här kollektionen som du jobbar med nu, den är ju då ganska influerad av att Kim Kardashian ändå har beställt den. Om man skulle säga, har du någon annan typ drömmusa, eller vad man ska säga, någon annan person som du hoppas, förutom då Kakan Hermansson som bar den här klänningen jag har lånat nu, den bar hon på sin 40-årsmiddag. Otroligt.
Vad svårt. Rihanna, Beyoncé och sånt tror jag skulle passa väldigt bra.
Alltså det är ju typ 10 minuter ifrån att det händer. Gud vad roligt. Tack för att jag får låna den här klänningen.
Ja, det
och
är klart.
Tack för att jag vill komma hit.
Ja, tack för det.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass.
We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.